Vi ber tillsammans. Tack Gud för din kärlek. Tack att du är kärlekens ursprung. Att vi får ta emot kärlek av dig. Nu när vi läser den här bibeltexten och ska försöka förstå den. Visa oss. Lys upp de ord som vi behöver höra. Visa oss vad det innebär för våra liv och hjälp oss att leva så som du har tänkt. Amen. Vi lever ju i en tid nu med massa olika budskap. Vi hör saker hela tiden. Det är reklam överallt. Och det är många olika åsikter och idéer som liksom kommer till oss hela tiden. Och det har gjort att det är liksom ett behov för alla företag, alla som gör reklam, att kunna sälja in sin idé så snabbt som möjligt. Så det blir en slogan som är kort. Och det finns ett begrepp som heter hisspitch. Och det är att man ska kunna säga sin idé. Det tar att åka hiss, liksom, 10-20 sekunder. Och har man inte lyckats säga allt man vill säga på de 20 sekunderna, då är det inte intressant längre, för då hinner man liksom inte. Så det måste gå fort. Det här bibeltexten är ju Jesus hisspitch, tänker jag. Här är han som summerar, vad är det viktigaste egentligen? Så har du inte tid att läsa hela Bibeln, så har du här då sammanfattningen utifrån vad Jesus säger i alla fall. Vad är grejen med kristen tro? Och den skriftlärdes fråga här är ju inte så ovanlig. Jag ska bara hämta en sak jag glömde. Den här lilla grejen. Min fjärrkontroll. Så. Den skriftlärdes fråga är inte så konstig. För han levde som jude. Och då levde man med ganska många olika bud. Och så kommer frågan, vilken är viktigast? Och det var faktiskt så att de här, i det som vi kallar gamla testamentet, så finns det 613 olika bud. Och de här liksom levde alla israeliter med. Och av dem så var 365 bud. Alltså, så här får man inte göra. Förbud liksom. Gör inte så här. Och så var 248 var påbud. Gör så här. Och de omfattar ju allt i livet, alla delar av tillvaron. Vad man inte skulle göra och vad man skulle göra. Och skulle man leva med så många väldigt tydliga, gör så här, gör inte så där, då är ju frågan ganska bra. Men vad är viktigast då? Och det var fler än Jesus som också hade fått den här frågan och gett olika svar. Hur summerar vi det här? Vad är viktigast? Och nu kommer då Jesus svar. Hur sammanfattar han sitt eget budskap? Utifrån gamla testamentet, utifrån allt det där, alla skrifter som judarna levde med. Och där blir ju kärleken det som Jesus väljer att fokusera på. Det blir det viktigaste. Och jag tänkte gå igenom de här sakerna han säger bara steg för steg. Och jag tänker att Jesus är inne på olika riktningar för kärleken. Och han börjar med att det viktigaste är att älska. Det näst viktigaste är att sätta på fjärrkontrollen. Det allra viktigaste det är att älska Gud. Där börjar det. Att älska Herren din Gud. Av hela ditt hjärta, av hela din själ, av hela din kraft, av hela ditt förstånd. Älska Gud. Och när han räknar upp de här olika sakerna i att älska Gud. Förståndet, själen, hela ens kraft. Och sitt hjärta, så blir det för mig en tydlig bild på att kärleken till Gud är inte bara en del av våra liv. Alltså det sitter inte bara i våra känslor, att jag känner mycket ibland. Eller det liksom handlar om en viss dag i min vecka så där, när jag ska älska Gud. Utan det är alla delar av en människa, förståndet, logiken, intelligensen. Med det får vi älska Gud. Och med hjärtat. För oss en bild på känslor. Liksom. Och i den kulturen en bild för viljan. Med det får vi älska Gud. Och med all vår kraft. Den kraft vi har. Och i flera av de här bilderna, med både förstånd och kraft och så, så kan man ju tänka att ja, det är någon annan som har mer förstånd än mig. Det är någon annan som har mer kraft än mig. Men med den kraft och det förstånd vi har, får vi älska Gud. Men alla olika delar av oss får vi älska Gud. Och jag tänker också att Jesus gjorde en poäng av det där bibelordet han valde. Och där är fokus på att du ska älska Herren din Gud med hela ditt hjärta. Alltså det är väldigt individuellt. Du ska älska. Det är ditt ansvar, det är upp till dig. Och den kultur han levde i så var det väldigt mycket fokus på det kollektiva. Israel var Guds folk tillsammans och Israel, Gud var deras Gud. Det var mycket vi, mycket kollektivt i den kulturen. Och då valde han att liksom lyfta upp, men du ska älska Herren din Gud. Det är inte bara er Gud utan även din. I vår kultur så är det ju i princip tvärtom. Där vi är väldigt duktiga att prata om jag och vad jag vill och mina mina egna villkor och skyldigheter och rättigheter. Och så glömmer vi bort viet och att vi gör någonting tillsammans. Och att älska Gud är både något, det är mitt ansvar, det är jag som, jag väljer det själv. Ingen kan då tvinga det på mig och jag kan inte skylla på någon annan heller, utan det är jag. Men att vara en kristen är väldigt mycket också kollektiv. Det är vi som får göra det tillsammans. Så känner du att din kärlek inte räcker till, ja, då är det vi. Det är vi som gör det ihop. Men nu är vi inne på här då att älska Gud. Och riktningen uppåt, ni ser pilen uppåt. Älska Gud, det var det allra viktigaste enligt Jesus. Då kommer ju en viktig följdfråga. Vad är det då att älska? Vad betyder det för någonting? Och det är ju ett begrepp som vi har använt så mycket i vår kultur och som kan betyda väldigt mycket olika saker. Ibland betyder det mest känslor. Alltså att man känner någonting. Det är kärlek eller det är att älska. Vad är det egentligen för någonting? Och för att svara på det så tänkte jag att vi ska faktiskt gå till grammatikens underbara värld höll på att säga, men det, så känner jag inte riktigt. Men jag kommer ihåg några saker från mellanstadiet när man höll på med grammatik på svenskan. Och ni som är svensklärare här och har koll på läget får väl bekräfta eller skaka på huvudet här. Men det är ju så här, det finns ju olika typer av ord. Och älska, det är ett verb. Och då lärde jag mig i mellanstadiet att verb är sånt man gör. Hoppar, springer, tutar, kör. Det lärde jag mig. Ett verb, det är någonting som händer. Jag gör någonting. Ett substantiv, det är någonting som är. Och känslor, det är ju liksom en, vilken, jag vet inte vilken grammatisk grupp det är. Men verb är någonting man gör. Och älska, det är ett verb. Det betyder att om jag älskar någon, det handlar inte bara om att jag känner någonting här inne. Utan jag gör någonting. Det blir någon effekt, det blir någon förändring av att jag älskar. Om du älskar din nästa, som det här dramat försökte fundera kring vem det egentligen var, så är det inte bara en känsla, utan då agerar man på ett visst sätt. Då gör man någonting mot den människan. Älska är någonting vi gör. Det betyder delvis då att känslorna alltid inte måste vara med och på topp. Det är inte det viktigaste. Men det är också väldigt utmanande i tanken att kärlek är någonting jag gör. Det ska märkas i mitt sätt att vara. Kärleken gentemot Gud påverkar hur jag lever mitt liv helt enkelt. Och där får man fundera på vilket sätt och hur. Kärleken är ett verb. Nästa riktning för kärleken som Jesus säger, det är ju att älska sin nästa. I den engelska översättningen är neighbor. Liksom de man har runt omkring sig. Och samma sak där. Där är kärleken ett verb. Det är någonting jag gör. Det behöver inte alltid sägas. Det är någonting vi får leva. Jesus är väldigt utmanande när han pratar om att älska och vem som är sin nästa. För Israel så var tanken att sin nästa, det är ju de andra israeliterna. Men Jesus vidgade till att vara de andra runt omkring, och han säger till och med älska din fiende till slut. Han vidgar begreppet, vilka ska vi inkludera i begreppet medmänniska? De som är snälla mot mig, närmaste familjen, de som är lik mig. Nej, Jesus gör det mycket bredare. Och då förstår vi att då blir det också mycket svårare, en mycket större utmaning. Vem är nästa? Och detta får vi liksom leva och göra. Att älska de vi har runt omkring oss. För en, det här måste vara en 7-8 år sedan, när Edvin, min äldste son, var 2-3 år. Då skulle han gå och lägga sig. Och när jag nattade honom vad man nu gjorde, läste någon saga och allt det där. Och sen sa jag till Edvin så här: Edvin, jag tycker om dig. Och då hade han varit vuxen, då hade han svarat på ett sätt. Hade han varit tonåring så hade han bara hummat. Men nu var han barn, och då svarade han på ett annat sätt än vad jag hade väntat mig. Vi vuxna, vi vet ju att om någon ger någon en komplimang, säger något uppmuntrande så här, vad bra du är. Då brukar man få det tillbaka. Ja, men du är också bra. Så brukar vi, det har vi lite bestämt att så gör man. Men Edvin, han gav ett mycket bättre svar än att säga, jag tycker om dig också. Vet du vad Edvin svarade? Han tittade på mig och sa, ja pappa, jag tycker också om mig. Det var det absolut bästa svaret som jag har hört på det. För jag tänker att det här brukar kallas det dubbla kärleksbudet. Man ska älska Gud och så ska man älska sin nästa. Men jag tänker att i det Jesus säger här så finns det tre olika riktningar för kärleken. Vi ska älska Gud, vi ska älska vår nästa, och hur fortsätter bibelordet? Som oss själva. Vi ska alltså älska oss själva enligt Jesus här också. Och för den tvåårige Edvin så kom det självklart. Ja, men jag tycker också om mig. Och för många barn så ligger det nära till hans, och frågar man, är du bra på att spela fotboll? Så svarar många femåringar, ja, jag är bäst i världen. Och liksom, är du bra? Ja, jag är jättebra. Inte alla barn, för många är det så liksom från början. Men sen så vet ju vi som har levt lite längre. Efter ett tag så måste man kämpa för att behålla den synen på sig själv. Efter ett tag vet jag att för Edvin kommer det vara väldigt svårt att säga de orden en period. Så var det i alla fall för mig. Och vi måste liksom ha en kamp för att behålla tanken att ja, men jag är också bra. Och riktningen liksom att älska sig själv är jätteviktig. Och i längden så tror jag att det är ganska svårt att visa kärlek till andra om man inte alls kan göra det gentemot sig själv. Och här ska vi komma ihåg att fortfarande att kärlek är ett verb. Att älska är ett verb. Inte bara en känsla. Så det gäller alltså att frågan man kan ställa sig är så här. Hur behandlar du dig själv? Visar du kärlek mot dig? Lever du ett liv som ger dig goda förutsättningar? Gör du goda val för dig själv? Eller lägger du på dig massa bördor som du inte skulle lägga på andra? Visar du kärlek liksom inåt? Jag tror det är väldigt viktigt för att få livet att gå ihop. Nu har vi tre riktningar för kärlek då. Älska Gud, älska sin nästa och älska sig själv. Vilken av de här tre, fundera nu, tycker du är svårast? Vad är din stora utmaning där just nu? Det kanske är jättesvårt för dig nu att känna att älska Gud. Det känns diffust, det känns luddigt. Vem då? Eller sin nästa, då kanske det är någon speciell person eller personer som känner att det här är ju omöjligt. Hur ska jag kunna ha någon som helst kärlek och vill ens önska gott de här människorna? Eller så är det riktat inåt och du känner, men hur ska jag kunna tycka att jag på något som helst plan förtjänar något bra? Fundera på det och bär det där till Gud. Nu kommer vi till själva förutsättningen för de här tre riktningarna för kärleken. Och jag tänker så här. Eller så här ska jag säga. En sak jag tycker är väldigt roligt, speciellt när man träffar ett par som har levt många år tillsammans, det är att ställa den här frågan: hur träffades ni? Jag har ställt den till några av er, tror jag, till och med. Det tycker jag är spännande att få höra. Liksom, hur uppstod kärleken? Hur började det hela? Och det man är ute lite efter då är just det här då. Hur började kärleken? Ibland är det en person och den andra inte alls är medveten om den andra. Och så liksom tar det lång tid och är krångligt. Ibland går det fort, pang, boom. Och så är de förlovade efter 2 veckor. Och så går det jätteundan. Och ibland så smyger det sig fram. Och nu för tiden kan det ske gärna på internet, där liksom att kärleken på något sätt börjar. Och kanske 2 helt olika länder. Eller var det grannen? Och så kärleken uppstår. Och det är väl spännande. Hur började det? Den frågan ska vi ställa oss nu till den här bibeltexten. Hur börjar kärleken? Och det har både Pelle varit inne på, Ulla också. Vi har läst från första Johannesbrevet. Gud är kärlek, och den som förblir i kärleken förblir i Gud och Gud i honom. Vi älskar därför att han först älskade oss. Det finns en fjärde riktning för kärleken. Gud älskar dig. Gud älskar oss. Där startar kärleken. Där börjar kärlekssagan i våra liv. Därför så kan vi liksom visa kärlek tillbaks till Gud, till våra medmänniskor och till oss själva. Där börjar det. Och den här mannen som ställer den här frågan till Jesus, han håller med och tycker att det här var ett bra svar. Och Jesus säger: du är inte långt från Guds rike. Du har inte långt till Guds rike. Jag tror Gud vill säga det till oss också. När vi uppriktigt och ärligt, där vi är, söker honom. Låt oss ta emot hans kärlek. Jag ska be en bön tillsammans utifrån det jag har sagt nu. Och sen kommer vi ha en förbönstund. Och det är ett gott tillfälle att få ta emot kärlek som vi sen kan ge vidare. Vi ber. Tack Gud att du älskar. Tack att du visar oss kärlek. Tack att kärlek är ett verb för dig också. Du har gjort så mycket för oss och gör för oss. Din kärlek är inte bara en känsla, utan du valde att komma hit. Du dog på korset, du uppstod, du har gett oss din heliga ande. Du kämpar varje dag för vårt bästa. Din kärlek får konsekvenser. Och vi tackar dig för den. Hjälp oss att älska dig tillbaks. Med allt det vi är. Hjälp oss att älska de vi har runt omkring oss. Och hjälp oss att älska oss själva. Hjälp oss att se både dig, våra medmänniskor och oss själva med dina ögon. Och fyllas med din kärlek. Amen.